With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, Peter Bristav här. Jag vill bara säga att vi hann inte spela in ett avsnitt den här veckan, så istället får ni höra ett bunkrat avsnitt som vi spelade in med Mattias Varela. Håll till godo. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Till slut kommer någon att skratta med mig, Peter Bristav. Jag sitter här med Aron Flam.
Hej.
Och Soran tyvärr inte här idag, men vi har med oss en fantastisk gäst. Det blir tredje gången han är med. Välkommen hit, Mattias Varela.
Tackar, tackar.
Hur är läget?
Det är riktigt bra faktiskt.
Ja, ja. Kul att se dig.
Fattas bara annat att det skulle vara något annat än riktigt bra med dig.
Ja, nej, men faktiskt. Ja, men det har varit en bra...
Det har varit ett bra år.
Mm. Det har varit en bra tid, typ. Jag har haft två bra år, om jag ska räkna ur ett 37-årigt perspektiv.
Ja.
Då är det verkligen de här två
åren. De två sista som har varit jävligt bra. Det har varit mycket Hollywood. Jag tror, sist du var här, då pratade vi om Point Break. Du skulle
det var ett tag sedan.
Du höll på att filma Point Break, tror jag.
Okay. Jag hade för mig
shit, du har inte varit här på tre år.
Nej, för
2014.
Du sa, för du sa två år.
Ja.
Och då tänkte jag, aha, men då snackar vi om Assassin's Creed. Men det, kom det gjorde inte vi. För
nej,
jag var inte så sugen att prata om den.
Du var inte så sugen.
Inte när jag hade sett den. Alltså när vi höll på med den.
Ja.
Då var jag riktigt peppad.
Mm. Men, varför gillar du inte den? Jag såg den ju.
Nej, men det är inte att jag inte tycker om den, utan det är mer att, eller jag är väl inget alltså.
Men vad förväntar du dig? Alltså, de har gjort ett story över dataspel.
Nej, men under nej, jag förväntar mig ingenting av filmen, men däremot ens egna
insats.
Medverkan. Ja. Alltså, när jag gick på filmen, då fanns det ett manus som var det som filmen liksom inspelningsidé byggde på.
Mm.
Under resans gång, som är 6 månader i det här fallet, det är en stor film,
ja,
så förändrades manuset mer och mer till min nackdel.
Ja, okay.
Alltså det var flera skådespelare det här påverkade, men de här ändringarna och riktningarnas förskjutning gjorde att min karaktär hela tiden fick mindre att göra. Så jag gick in med en ganska stor roll,
ja,
eller relativt stor roll i en stor film.
Mm.
Men kom ut på andra sidan kvarnen med en ganska
liten roll. Du blir lönnmördad i första scenen.
Nej, så är det inte.
Du glider ju omkring där. Jag ser dig hela tiden.
Men man hade
det är han i bakgrunden.
Ja, men det hade, jag hade då en annan förväntning av den filmen.
Ja.
Men i slutändan så var det väldigt bra, för att det behöll mig...
Ja, det, exakt. Det här.
Jag fortsatte vara en underdog, vilket jag sen kunde ta med mig in i det som kom att bli mitt största jobb hittills.
Ja.
Som är anledningen till varför jag är här, gissar jag.
Ja, delvis.
Men
jag är inte klar med Assassin's Creed.
Okej.
Vadå, det kommer väl en 2 och 3?
Alltså,
gör inte det?
Jag kan svara på det så här. Det kan mycket väl komma en 2 och 3. Och det vet jag för att det är... Alltså jag har... det finns kontrakt på de här grejerna. Så de har... Alltså, om de ser det ekonomiskt gångbart...
Mm.
Så kommer de göra en 2 och 3.
Men då är du där liksom.
Beroende på om det är samma produktionsbolag och samma studio som fortsätter med franchiset. Mm, eller om de säljer av det till någon annan. Då har ju de rätt att recasta och göra nya kontrakt. Men om det är samma personer, då skulle det kunna bli så. Men om det inte är samma, då vet man inte.
Men vad var det din karaktär skulle göra? För i din karaktär, när de zoomar in på honom i scen efter scen, så ser det ut som att han har en plan.
Ja, jag
har
grejer
att göra.
Ja, nej.
Så man går där med förväntningar och bara så här, han kommer göra något.
Jag är så jävla mycket grejer på gången. Åh, för fan. Alltså. Du vet, det är också så här, du är i en miljö, alltså utan att röja vad de hade tänkt.
Mm.
För man vet inte om de gör en 2 och har det med.
Exakt.
Det är ju en stor värld, det är som du säger, det är ett tv-spel, så att Det finns 10 spel tror jag, eller ja, det är ännu fler nu.
Ja, de har massa karaktärer.
Ja, du vet, du kan ju göra, liksom, du skulle kunna göra en
TV-serie,
HBO-serie på det hela om du hade lust, eller Netflix eller vad som helst, va? Alltså, det är ju en jätterik fauna med, som du säger, karaktärer och världar och olika historiska epoker som man kan liksom rulla runt i. Det där tidsresandet gör ju att det är nästan till en outtömlig brunn.
Alltså, ja, det är ju lönnmördare.
Och du bara mördar runt i, liksom, i, under seklernas gång. Liksom, från liksom, antiken och romarriket hela vägen till liksom, vår tid idag. Det finns några tusen år att lalla runt i. Men om de kommer göra det eller inte, vet inte jag. Men de borde kanske göra det.
Ja.
Alltså rimligtvis tycker man. Alltså, men jag skulle nog... Nu är det här långt över min paygrade. Men om jag var i ett beslutsfattande... en beslutsfattande position just kring det här, då skulle jag göra tv-serier. Mm. Typ Game of Thrones.
Ja, herregud. Jag menar, om HBO ändå satsar på att göra en urkassa Inhumans, då kan de väl för fan
Inhumans?
Ge...
Jag har inte hört talas om. Är det riktigt dåligt det där?
Ja, det är riktigt... Men det är väl inte HBO? Netflix?
Nej, är det?
Inhumans.
Är det? Ja, det kanske är, men det var ur...
Nej. Får inte du snacka Netflix?
Jag kan inte snacka skit om Netflix.
Det är Legends of Tomorrow.
Nej, nej, såklart. Nej, det får du inte göra.
Legends of Tomorrow också urdålig.
Det är inte Netflix.
Nej, det tror jag inte.
Inte?
Nej, Legends of Tomorrow. Nej, jag känner inte
det är lika igen. Bra att det
skitsamma.
Ja. Netflix gör bara bra grejer.
Ja, ja, exakt. Men, alltså Netflix egna content är ju faktiskt...
Det är bra grejer.
Är faktiskt jävligt alltså, bra grejer. Och det säger inte bara för att du sitter där och är med i en sån. Ja. Jag tycker ju genuint att...
Allt de har gjort.
Jag har ju inte sett allt de har gjort.
Då kan du inte säga.
Men alltså, det jag ser som de har gjort har varit... Liksom, när de har den kvalitetsstämpeln...
Skitsamma, låt oss snacka Narcos.
Ja, absolut.
Okej, okay, vi snackar Narcos.
Aron har sett säsong 1 och 2.
Mm. Jag har sparat 3.
Vad mysigt.
Jag ska se den i jul.
Det är lite gud vad sjukt.
I jul.
Jag ser fram emot alla spoilers för han har sett den.
Det är riktigt sjukt att man har bestämt det. Det gillar jag.
Ja, men jag måste ha tid. Jag vill binga. Ja. Alltså jag vill inte se ett avsnitt utan jag vill se allt på en gång.
Nej, men det förstår jag. Ja. Jag har ju träffat dig flera gånger. Jag vet ju att du är en bingare.
Exakt.
Herregud.
Du träffade mig i fredags ute på stan.
Jag såg direkt att du var en bingare.
Ja. Där har vi
hashtag
bingare.
Oj, det är Aron. Aron är borta 2 dagar nu.
Ja. Du såg först att det var en bingare och sen, ja, det är Aron också.
Ja, visst.
Ja.
Mm.
Men
berätta du. Du har ju sett den.
Jag vet inte.
Vi kan ju snacka om det utan att spoila.
Spoila på, det är lugnt med det.
Jag vill inte spoila så himla mycket.
Jo, men det är okay.
Nej, men vi pratade lite löst om det, men
jag har ju spoilat Assassin's Creed för dig nu.
Ja, men jag hade inte tänkt att se den.
Jag visste att du skulle säga det. Jag såg det, jag var på väg.
Ja, förlåt.
Nej, det är
jag såg Point Break, jag tyckte
nej, men den tyckte jag var fin också.
Ja. Nej, men Narcos, vi har sett säsong 1 och 2 allihopa här. Handlar om Pablo Escobar i Colombia på
70-talet. Men vet du vad? Jag tycker, redan nu kommer jag in och ska säga något. Mm. Det är ju tragiskt, du hann inte ens presentera det, förlåt.
Nej, vi hoppar in.
Nej, men för kolla, grejen är så här. När man tittar på det, jag fick faktiskt första frågan om provfilmningen redan inför säsong 1.
Oj.
Ja, okej.
Okay. När vi var någonstans i Alperna. Mm. Något av de här centraleuropeiska länderna som alla är likadana. Mm. Fritzel country liksom.
Ja.
Någonstans där, förmodligen Österrike. Då gjorde jag första provfilmningen för säsong 1.
Ja,
och då
okay.
tänkte jag att det var intressant att den hette Narcos och inte Pablo eller Escobar.
Att den inte handlar om...
Att, vänta nu, det kanske är något större på gång.
Ja.
Så att jag visste redan då att de siktade på att göra 7 säsonger och kunde ju räkna ut att det blir svårt att sträcka ut Pablos existens.
Exakt, mer än...
7 gånger 10 avsnitt.
Ja.
Det är lite magstarkt på en snubbe som levde i 7 år in the game. Liksom. Så att det går ju inte. Så jag visste att det skulle komma flera.
Liksom. De tänker göra hela kriget mot narkotika.
De gör det.
Alltså hela, fram tills idag. Liksom.
Fram tills idag. Det är idén.
Shit.
Och det var idén från början. Och det...
jag ska börja. Ja, jag ska, när de börjar med de där israelerna som kommer på ecstasy, då ska jag söka.
Då är det dags. Men ja. Alltså, så de visste vad de höll på med. Och det som var coolt, bortsett från, alltså, men jag fick ju uppenbarligen inte jobbet första gången.
Vilken roll var du läst för då, vet du det? Eller var det bara så här, jag skickar in mig själv?
Nej, gud nej. De skickar text till dig, men den behöver inte nödvändigtvis vara en karaktär eller en scen som sen kommer dyka upp i det slutliga inte produkten.
Nej.
Det kan vara ett friskrivet ark.
Bara för att testa dig. Liksom.
Som innehåller valörer som de sen kan bedöma hur vidare det passar in i det de ska göra eller inte. Och för att skydda sin franchise, sin produkt. Så att inte det ska hamna på villovägen. Så liksom, i det här fallet, det var en scen Vi gjorde den i någons trailer. Jag tror att det var jag, Luke Bracey. Kanske Edgar Ramirez höll i kameran, det är inte säker.
Men med Luke Bracey, är det han?
Australiensisk skådis. Han var med här nu i Hacksock Ridge. Eller Hacksock,
ja, jag känner igen honom.
Ja, han är tung. En bra kompis faktiskt. Och, ja, han, och så gjorde vi den. Så blev det ingenting. Och sen kom första säsongen och så såg jag den precis som alla andra 230 miljoner tittare.
Mm.
Och tänkte, vad coolt. För att det här gör någonting som ingen har gjort. Det här är första gången en serie som inte är primärt på engelska når en sån världspublik.
Ha.
Och inte bara når en världspublik utan piskar de andra engelskspråkiga serierna en efter en, förutom Game of Thrones då, såklart.
Just, ja.
Ja, men den går i tittarmässigt, den är mest folk, så enkelt är det bara. Men, liksom, men ändå att vara en show som är liksom predominant, typ 65% spanska tror jag att det är, eller 70% beroende på avsnitt, kontra 30% engelska. För mig som spansktalande var ju det så här, okej, okay, det här måste jag bara göra. Så det blev lite samma psykos som jag fick med Snabba Cash när jag hade läst boken, att shit, det här är enda sättet för mig att bli skådis i Sverige, för det gör sig inga roller för en person som mig, eller för den bilden de har av mig snarare än den personen är. Och då blev Snabba Cash, jag måste få den. Och när jag såg Narcos säsong 1 då var det samma sak. Så jag var inne och provade mig för säsong 2 också. Den gången i London under Assassin's Creed.
Ja.
Men det gick inte. Även om, och då var det aldrig att jag, utan de frågade, is he available? Det är den frågan de ställer då.
Ja.
För inför att överhuvudtaget fundera på att anställa någon.
Mm.
Hur långt det än må vara, så måste de ju veta, exakt, om vi nu får för oss och ger hans nummer en chans, är han ens möjlig.
Det behöver inte betyda någonting.
Det betyder ingenting. Nej. Alltså betyder mindre än ingenting. Nej. Men det är fortfarande en fråga som ställs tidigt. Ja. Liksom. Och då så var svaret nej. Och då inföljs en viss panik. För jag tänkte att om jag någonsin ska kunna jobba i USA i mer än i bakgrundssammanhang liksom, så måste jag få en roll där det finns en logik i att det är jag.
Mm.
Så det blir liksom att
vi tog honom för att
han kan både spanska och engelska. Så jag hoppades på att få en karaktär som pratade bara, alltså, helst båda, men åtminstone få vara med.
Mm.
Så sen fick jag ett jobb i treans först. Som hade då...
Vilken jävla guldroll i sådana fall. För du pratar ju både, du är väl den karaktären som pratar mest spanska och engelska.
Ja, precis. Ja, det vill, ja, det, ja, rakt av. Ja. Och det finns ju Peña då som spelas av Pedro Pascal.
Just det,
ja. Han ligger nog mer på engelska.
Ja, det gör han ju.
Men sen är det jag i den här säsongen, eller min karaktär, som pratar mest engelska och spanska så att säga.
Jag älskar den Peña.
Ja, det är en bra karaktär alltså. Mm. Han är jävligt duktig skådespelare.
Ja, Pedro Pascal är ju jättebra. Mm. Fan, han har ju bra både Game of Thrones och Narcos nu.
Ja, nej, men sluta nu. Det, är riktigt, alltså,
det går bra för honom.
Ja, det går bra för honom.
Ja.
Men han är värdig, han är en duktig skådis. Han är snäll och han är väldigt mycket en komiker, vilket man inte tror. Alltså, mellan tagningarna är han, alltså, han beter sig i sitt sätt mer som en komiker.
Ja, okej. Okay.
En New York-komiker en Hollywood-skådis.
Fan kul.
Han bor i New York och liksom, han kommer från den teaterkulturen som är. Så man har mycket skämt. Jag brukar vara ganska tyst faktiskt.
Ja.
Sitta liksom, jag går in väldigt hårt i det och håller ofta en meter till folk. Och kommer folk in så pratar jag, men försöker men du, att spara
du
mig.
Inte ut, nej,
jag går inte ut utanför liksom, tankarna så mycket.
Han, en diva kallas det.
Är det så?
Eller seriös yrkesman.
Jag har alltid sagt det är ju fotboll liksom. Och det brukar sluta med att jag alltid är bättre polare med teamet än vad jag är med skådisarna.
Ja.
Alltså, faktiskt. Och det har att göra med massa olika saker. Men han och de allra flesta i Narcos var riktigt bra.
Men hur gick det till
när du, bra skådisar.
Hur gick det till när du fick rollen i tredje då? Alltså var det bara såhär, hej, jag har varit inne.
Var provfilmade du först?
Nej, ja, exakt. Nu vet vi var. Nej, du provfilmade här, de andra
jag kan
två.
Berätta. Ja, jag var i Stockholm och jag hade varit hemma ganska länge efter Assassins.
Mm.
Och provfilmade hemma hos Gustav Skarsgård med Luke Bracey som var här och hälsade på. Roligt nog. Så han har varit med två gånger när han provat på Narcos. Mot sin vilja båda gångerna.
Okej, okay, han vill inte vara med.
Nej, men det är bara orkar inte prova med någon annan. Och stå där och svettas och hålla på sin semester när han är här. Men så blev det i alla fall. Det är det som man får vara kompis. Liksom.
Ja, såklart.
Och så vi var i Stockholm. Och så tog det en stund. Det var inte självklart att jag skulle ha jobbet. Utan det var en person sa ja.
Mm.
Och var min liksom... riddare. Han höll min lans under processen. Mm. Som är att du gör provfilmningen med din iPhone eller något liknande. Skicka den via antingen att du lägger upp den på ett privatkonto på Vimeo eller just Brandit. Eller det finns olika sätt att göra det här på. Men det är alltså ett e-mail. Ja. Det är inte mer avancerat.
Nej.
Det är väldigt lätt idag att göra den här grejerna. Det är inte som på 80-talet. Du filmade och sen skickade
till VHS-band.
Liksom i ett maderat kuvert. Den tiden är förbi. Utan det är bara mail.
Ja.
Och sen väntan. Mm. Och den väntan är ingen rolig.
Nej, det kan jag verkligen tänka.
Nej, det är inget kul.
Nej.
Det är liksom, det är svårt.
Försöker man tänka på annat då?
Man försöker tänka på annat. Ja. Men det är svårt när man har hängt ut sig. Alltså, men om du, ja.
Blev du far innan det här?
Jag var pappa när
Så då hade du ändå någonting som du kunde liksom.
Ja, det är klart.
Ansvar och
man vill inte komma hem till sin bebis och bara pappa misslyckades med att få jobb idag också. Så det blir ingen mat till dig.
Men... Ja, precis. Det är ju konsekvenserna. Det blir ökar just, det står mer på spel.
Ja.
Nej, men det är klart att alltså, jag var pappa och jag var ganska nybliven pappa. Han var jätteliten och det var en bra tid.
Mm.
Och det är fortfarande, han är liksom blir två nu och det är fortfarande, han, det är väldigt kul. Jag gillar hela pappagrejen.
Mm.
Och han kom ut bra liksom. Han är en snäll kille liksom.
Oh,
och härlig att vara med. Så det har varit jättehjälpsamt.
Ja.
Men
han kommer ju uppskatta Assassin's Creed innan han uppskattar Narcos.
Han kommer inte få kolla på Narcos på ett tag till att börja med. Mm. Assassin's Creed skulle han kunna se. Det finns, jag tror dessutom att det kanske finns någon mildare version eller något. Kan
någon PG-version.
Eller om du har den på DVD, om det ens finns längre, så kan du säkert.
Eller om man kollar på kabel-tv i USA.
Ja, precis. Då klipper de runt det. Mm. Det är bara lite svart rutor. Men
då ska vi också säga då, du har ju i princip, vi pratade om det på vägen upp hit, du har ju i princip huvudrollen i säsong 3.
Ja, det blev så.
Ja. Vilket du inte visste om när du fick rollen.
Alltså jag visste om att det är många aktörer, det här i en sån här stor produktion, så är det liksom, man vill tro på något sätt, även jag som har hållit på med det här nu i 7 år på den här nivån.
Mm.
Inte kanske på den här nivån, men jag har hållit på 7 år på en ganska bra nivå.
Mm.
Och innan dess lite grann ändå, så jag hade en insyn i branschen. Och trots det så har man en bild av att på något sätt så när man, att dialogen sker mellan dig och en person till, och att det som det är nu, att med två människor pratar så vet man vad saker och ting är någonstans. Mm. Var ligger nycklarna, Peter? Ja, de ligger där.
Mm.
Alltså förstår du, så är det ju inte. Utan det är jättemånga aktörer och det är många beslutsfattare. För det är så jäkla mycket pengar och de kommer från olika håll, de här pengarna.
Mm.
Och folk har olika mycket investerat i det. Och folk har olika mycket vetorätt och olika mycket liksom stjärnor på slaget på kavajen liksom. Mm. Så det, ja, jag fick höra att det var en jättestor roll. Samtidigt så visste jag inte hur så roll, för att du spelar in mycket mer än vad du egentligen sen visar. Det är mycket som klipps bort, det rensas, det luftas, man väljer de intressantaste arken som leker bäst med grundidén, som flest av de här kreatörerna kan skriva på.
Mm.
Så det krävs så lite för att de här liksom riktlinjerna ska förändras under inspelningens gång. Det räcker med att någon stör sig på det eller tycker fan han är ingen bra, eller kolla den där blicken.
Nej, så blir det så. Du kommer precis från Assassin's Creed.
Jag kommer från Assassin's Creed där jag åkte på den.
Exakt.
Där jag gick in med tron att det skulle bli större än vad, alltså inte större film, utan att min insats skulle vara med.
Jag bara ser framför mig hur du går omkring och kollar så verkligen är att de räckar så här. Ja, men filmar ni verkligen det här nu?
Eller står jag bara här?
Men gjorde du research för din roll nu i Narcos?
Ja, alltså när jag fick jobbet och var jag i Stockholm och så sa liksom, du har fått jobbet, då var det herr showrunner och ny vän då, eller ny gammal vän. Jag kände dem ett tag, men det var först det här.
Vem?
Eric Newman heter han. Mm. Han är liksom en allvarlig spelare där borta då. Han var showrunner på det här och har sitt eget bolag involverat i det. Det är han som är, han är en av huvudmännen bakom.
Mm.
Som satt från början och bara, vi gör en serie och går till Netflix och kollar om de kan göra den på spanska. Det. Så smarta killar.
Mm.
Och han sa ja. Och du kommer åka till Colombia kring det datumet. Börja förbereda dig. Det här, så här heter snubben. Hör av dig om du har några frågor. Du kommer inte få något manus. Men du får det så fort jag har det klart. Okej, okay,
tack. Då är bara börja googla.
Ja, då är det bara, okej, okay, Google. Liksom, fröken Google, vad hette Salcedos dotter? Om du vet. Och tack vare fröken Google så löser det sig.
Mm. Det vill säga att du spelar Jorge Salcedo. Mm. Också, eller så, du spelar Jorge i både det här, i Narcos och
Snabba Cash.
Och frugan heter Paula.
Och Arne Dahl.
Heter du Jorge i Arne Dahl också?
Ja, Arne Dahl. Vilket är 10 gånger 90 minuter.
Så det hjälper ju inte direkt fördomar mot latinamerikaner att alla dina karaktärer heter Jorge.
Nej, det gör ju inte inget.
Jag tror i alla fall två av latinamerikanerna jag lärde känna under min uppväxt i Sverige
heter Jorge. Men alltså, det är ju, så här är det ju liksom, att det är ett väldigt vanligt namn i Sydamerika.
Ja.
Inte lika vanligt att jag kommer från i Spanien, men ändå ganska.
Nu hade du ju heller, till Narcos hade du kanske inte så mycket ett val, utan karaktären heter ju så för att människan är inte så.
Ja, ja, men det finns ju inget du kan göra. Det, alltså, och även om så vore, så skulle inte den petitionen landa i god jord. Jag liksom hörde av mig då via mina representanter till Netflix Narcos.
Eller hey, jag har jag väldigt problem. Mycket alltså, på sistone.
Jag är verkligen tackad för jobbet. Det är verkligen, det ser fett lovande ut. Och jag är jättenöjd, tack. Jag är glad att jag får vara med. Mm. Men det här med namnet.
Kan vi brainstorma lite?
Jag föreslår Juan.
Ja.
Men du kan ju läsa spanska också, eller hur?
Ja, för fan. Det är mitt modersmål.
Ja, så du kan ju göra research. Du måste ju gå in i arkiv i Colombia.
Det fanns en sån enorm flora så att det var liksom nästan till skräckenjagande när man började titta. Man förstår att fan, jag kan göra så mycket research som jag pallar. Mm. Så om jag failar, då har jag pallat för lite.
Mm.
För att det finns så mycket material dokumenterat om den tiden.
Ja, det fanns ju kamerainspelning.
Det fanns ju, alltså, även om det inte var, nu pratar vi tidigt, slutet på 80-talet, som är livsspannet som den här karaktären jag liksom gestaltar. Det är där intressefönstret finns för mig som skådespelare. Självklart så börjar när han föds, liksom, om man ska vara riktigt petig. Men det viktiga liksom, av hans liv sker från 86 fram till 95, 94-95.
Han har en karriär på 10 år.
Det är där omkring han är, liksom, håller på med det här och är i knarkvärlden, men också det som händer de åren innan och varför tar han det här beslutet. Det är ingen som vet såklart, förutom han. Så det fanns... det var en grej. Liksom. Men sen så kan du välja som skådis och liksom försöka göra det så nära den faktiska personen som möjligt, eller inte tänka så mycket på det och försöka göra det så underhållande och framförallt berörande som möjligt. Liksom att du skapar en empati och en förståelse för karaktären. Men sen är det den praktiska aspekten att du måste lära dig dialekten. Och där hade de starka krav. Och där kom en till av de här beslutsfattarna in i bilden. Och han var tveksam till min medverkan.
Ah, okay.
Inte på grund av någonting annat än de facto att jag kommer från norra Spanien och har en väldigt tydlig värmländska.
Mm-hmm.
Och jag kommer från Värmland i Spanien.
Mm-hmm.
Och jag har en och det är mitt modersmål. Så jag pratade bättre svenska eller lika bra. Eller hur? Så därför så var det viktigt att liksom verkligen jobba med dialekten. Speciellt för att de hade fått skit för säsong 1 och 2.
Ah, okay.
För just dialektala problem. Ah. Så men, den här tredje säsongen hade de en mycket strängare syn på alla skådespelare, inte bara jag, men eller de allra flesta som inte var colombianer, vilket är typ 80%.
Ja.
Det är folk från hela spansktalande världen, Spanien, Venezuela, Colombia, Mexiko, hela Centralamerika, Guatemala, Chile, Peru, från alla möjliga håll. Liksom. Och då var det dialektcoach involverat. Och det var många timmar alltså.
Men det är för att de vill ha det så realistiskt. För jag menar, även den spansktalande världen måste ju ha lite som den engelsktalande, att skådisar talar efter att ha någon sorts riksengelska.
Ja, eller liksom, visst.
Riksspanska måste ju finnas. Liksom.
Såklart. Alltså, men, det gör det ju, absolut. Det är ju som att engelska skådisar får liksom dra till det amerikanska hållet. Och italienare får liksom softa på sin hey mate liksom, när de kör i Hollywood.
Ja, för de hör man ju.
De hör man ju ganska tydligt. Men liksom, men här var det ändå, de ville ha en autenticitet i det. Och det var, och jag är jävligt nöjd faktiskt. För att jag vet inte, det kändes som att när jag skulle spela chilenare i Snabba Cash, då gick det ganska bra, vad jag har förstått. Alltså de flesta har ju till och med efteråt trott att jag kommer från Chile. Även chilenare, eller åtminstone andra generationer chilenare i Sverige. Och det är ju en otrolig komplimang. Alltså det finns ju ingenting som skådis ger ett bättre tecken på att
du
har gjort någonting som funkar, om de som man gestaltar känner att det här är en av våra. Så det var ju fantastiskt. Men jag gjorde det i en tid då jag fortfarande var relativt färsk, även fast jag var 29-30 bast. Nu kunde jag göra mycket mer metodiskt. Och då var det så jävla glädjande att se när recensionerna kom, att inte läsa någonstans att det var bra eller det var dåligt, men eller och Mattias Varela kunde inte hantera dialekten. Det var ju någonting som hela tiden fanns i bakhuvudet, att liksom. Och det i sig gav, eller satte mig i en situation där jag för första gången var tvungen att jobba utan att någonsin slappna av egentligen under hela inspelningen. Alltså det fanns ingen tid där jag kunde luta mig tillbaka och köra lite autopilot. Och alla vi människor på jorden har en autopilot. Oavsett om du är kock, om du är byggbranschen, om du skådis eller sjunger eller sitter på ett kontor och räknar siffror, så har du en autopilot där du kan göra det som krävs av dig, men där du kanske inte gör ditt bästa.
Nej.
Där du kanske bara kör lite med vänsterhanden i några sekunder.
Mm.
I mitt jobb så har jag gjort det också som alla andra, och det är bara, så är det bara. Men när du och det kan vara ödsedigra sekunder när du kör med vänsterhanden. För att i mitt fall så finns det där för alltid.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så det var, i efterhand så är jag jävligt glad över hur hårt jag jobbade. När man liksom förstår ungefär vad som har hänt efteråt och vad folk tycker om det.
Men nu pratar du spanska med den dialekten alltså?
Vet du vad? Mina föräldrar hade ju väldigt roligt åt mig. För att du är så fokuserad. Så direkt efter att jag var klar med inspelningen, då kom jag hem, och så var jag hemma här i Stockholm kort.
Ja.
2-3 veckor kanske. Och sen åkte jag ner till Spanien en vända, upp igen och sen ner igen i 6 veckor med min familj. Då. Och de skrattade, och mina vänner och min familj tyckte det var hysteriskt roligt. De första 2-3 veckorna.
Mm.
Sen så
kommer man tillbaka.
Ja, du kom tillbaka direkt. Men det var att när man slappnade av eller skulle spela ball eller säga något lite snärtigt, så kom du ut med lite kolombiansk touch. Och min mamma bara, men du är en sån tönt.
Ja.
För det är liksom som att jag, det är som att när liksom svensk eller stockholmare ska säga något fräsigt på engelska, så låter de som en amerikan. Det blir liksom larvigt. Men det tog 2-3 veckor, sen var det liksom, sen var jag tillbaks till min egna då. Men det ligger ju där. Det är liksom så galet.
Men vad är alltså, för någon som inte har så koll, vad är skillnaden på kolumbianska och spanska? Alltså vad är det för...
Alltså rent tekniskt, det som är som lättast för någon som inte kan spanska att beskriva, istället för att säga, ja, det är som skånska och norrländska, det betyder inte så mycket.
Nej.
Vad det handlar om är en rytmik. Alltså hur, det är inte så mycket orden som hur du säger det. Alltså det är en fråga om rytmisk, alltså en annan rytmik, och att många av orden är avsnoppade. Som du tänkte att du har en cigarr, du klipper av liksom toppen och början på ordet.
Ja, okay.
Så att det kan, och då blir det en annan rytmik. Liksom. Mm. Så det är liksom mer sjungande, mer melodiöst än spanskan.
Ligger tungan någon annanstans i munnen?
Ja, men du bara slappar i truten överhuvudtaget. Alltså, men jag gillar det. Det låter ju coolare.
Coops gör det.
Ja, precis.
Jag märkte det när jag försökte lära min kusin Andrew, som du har träffat, att prata svenska. När han skulle träna på det, uttal framförallt.
Var det svårt?
Ja, det var helt omöjligt för en amerikan. Du vet.
Ja, det
går inte. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad det är för språk.
Nej, är
de kan inte släppa det. Men till slut kom jag på att när jag analyserar hur jag själv talar engelska, att okej, men när jag talar svenska, då ligger min tunga på botten av munnen.
Som en liten fisk.
Ja, men när man pratar engelska, då måttar den upp i gommen.
Ja,
i alla fall amerikansk. Och han slog här hela tiden, som han bara plöpplade av i. Då plötsligt började det låta lite mer som svenska.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ja, det kan vara intressant.
Kanske. Fortfarande med en amerikansk twang, men...
Jo, ja. Forever. Ja. Forever.
Men det var mindre än vad den hade...
Innan.
Han pratade liksom inte så här längre.
Nej, men det är härligt. Nej,
utan det var lite mera så här. Men...
Snyggt.
Mm. Fan, men det gick det, ja.
Jag har tänkt på, det här är Jorge Salcedo, va?
Ja.
Hur är han släkt med Danny?
Salcedo?
Ja.
Jag tror att Danny är hans, det är hans systerson.
Ja, ja. Okej. Okay. Fine, nu är det sant.
Men det jag tänkte, jag visar upp en bild på...
Ja, Jorge Salcedo.
Ja, jag tycker att alla...
Du tycker alltså, att han är inte så lik?
Nej, eller? Jag tycker, när man kollar på alla bilder, det känns som att skådisarna är lite för snygga.
Ja, du menar i verkliga livet?
Ja.
Men vet du vad? Jag tror att det kan... Nu tar jag det som en komplimang.
Ja, det, men
först,
det ska du göra.
Jag börjar med det.
Du är jättestilig, Mattias. Ja, tack det vet du att jag tycker.
Ja, men det uppskattar jag.
Men om du tar alla, även han som spelar... vad heter han då?
Det där är Francisco. Han spelar, vad heter det?
En av Ramirez.
Ja, vad heter han i förnamnet då?
Herregud. Jag vill säga A.
Nej, vänta nu. Det står helt still i huvudet. Det är helt otroligt.
Ja, det, är det han en av
Juan Bush? Pablo Gutierrez.
Nej. Det är det inte. Det, han spelar Rodriguez brorsan.
Just det, Rodriguez heter de, ja.
Rodriguez Orejuela heter de.
Ja.
Rodriguez Orejuela, det är deras efternamn.
Jag kommer då vara ner. Ja, men alla de är ju för
snygga.
Jag
har sagt hans namn i flera månader. Ja, han ser väldigt
bra. För det blir så himla påtagligt i Narcos när de går från serien och sen klipper de in verkliga bilder. Jaha, är det så han ser ut igen? Nej, fan, det borde de kunna hitta en lite tjockare Colombia.
Lite fetare. Han är dessutom från Venezuela.
Jaha då.
Så att det han är från Venezuela. Men det är ett grannland.
Ja.
Så det är ganska lik spanska. Alltså det är nästan som samma. Så
han men jag måste också säga att jag var väldigt skeptisk till säsong 3.
Mm.
Jag tänkte så här,
saknade av Pablo.
Ja, jag tänkte så här, kommer det här funka utan Pablo?
Mm.
För att för mig, det var utan tvekan favoritkaraktären i de första två säsongerna. Alltså det var ingen som ens var i närheten. Nu i, men onekligen funkar det ju. Det här har ju gått jättebra. Jag tyckte säsongen var jävligt...
Miguel Rodriguez har det själva.
Miguel Rodriguez.
Och han brorsan. Francisco Deniz.
Och brorsan då? Andra och Rodriguez. Som satt i fängelse.
Guillermo Rodriguez tror jag, va? Är det? Jag ska kolla.
Ja. Sånt här borde man kunna.
Man borde faktiskt det. Jag borde det.
Ja, du! Men jag, framförallt.
Varför? Det är ju i princip nu historien skrivs.
Ja, jo.
Alltså i och med den här serien. Det har ju funnits böcker och sådär. Men det, alltså, på något sätt så kommer det här leva sig... Alltså,
ja, nej, men ja. Det är som är så bizarrt.
Men,
jo, fast hela världen har de senaste 5-10 åren försökt börja göra upp med kriget mot narkotika, och det här är väl en stor del i det.
Gilberto, jag sa det. Ja, det stämde. Mm.
Ja, jag tror du sa Guillermo.
Sa jag Guillermo?
Ja, det gjorde du. Det gjorde du faktiskt.
Gjorde det?
Ja, det gjorde det.
Ja, Gilberto.
Och det kommer ju alla Hilbert, höra.
Ja,
Gilberto säger
ja.
Inte.
Du får inte köra med vänsterhanden i den här podden. Det är kvar för
du ser. Om det är fan dagens sanning. Jag älskar när man kan... Där har ni, lyssnare. Exakt så där går det till när man är för bekväm.
Ja.
Mm, så men, för det. Mm.
Nej, men det jag också tänkte säga om säsong 3 var... inte sen Breaking Bad har det varit sån... jag och min fru satt och kollade på det och bara så här, hur fan ska...
Det gå.
Hur fan ska det gå? Hur ska den ta sig ur den här jävla härvan?
Mm.
Vilket jag kände väldigt ofta med Walter White och andra serier har försökt göra. Men man har alltid tänkt att det kommer lösa sig. Men just med den här serien... Alltså det dör ju folk hela tiden. Så man tänker så här, den här karaktären kan ju dö nu. Och de måste göra det. För att den karaktären dog i verkligheten. Det är inte så att de har någon kreativ frihet,
utan... Nej, inte på det sättet i alla fall.
Nej.
Nej,
men alltså det var häftigt att göra serien. Av de mest självklara anledningarna. Såklart också att du är i Colombia. Du är där lång tid.
Alltså,
vi var ju där nästan 9 månader vad det blev. Det är såklart, men också aspekten av att du får, när du gör den här typen av serie, allt som oftast, det finns få undantag, men nästan alltid, så är det liksom en delay på när manusen kommer, för att man arbetar med manusen parallellt.
Mm.
Inte av lathet, eller att man inte har tänkt att man ska börja i tid, utan för att de här människorna vill ju såklart ha den absolut högsta kvaliteten. Så saker och ting omarbetas i realtid i förhållande till vad folk presterar, i förhållande till vad de tycker, vem som ska regissera, vad de har för pengar, just de avsnitten, vad de har för locations, varför de har de locations, kan man byta. Det är så många komponenter. Så när du är skådis på den här produktionen, exempelvis i Narcos då, då har du avsnitt 1 och 2. Du vet liksom inte vad som händer 3 och 4. Du vet
på ett ungefär. Så hur lång tid har du på dig att träna in ett manus liksom?
Det beror på. Alltså det är också så här, det kan vara i första, när jag kom ner till Bogotá första vändan och vi skulle börja, då hade jag 2-3 veckor tror jag det var innan vi började skjuta liksom. Det var 2-3 veckor, jag kommer inte ihåg exakt.
Och då går du upp på morgonen och sen är det bara plugga manus.
Ja, sen är det gå upp tidigt, läsa manus, snacka med dialektcoachen 3-4 timmar om dagen, gå till gymmet, gå tillbaka. Och sen, så det blir liksom textläsning och dialektjobb 10 timmar om dagen. Men det gjorde jag. Det vet inte vad fan andra höll på med.
Men det minns jag redan första gången vi pratade. För vi kände ju varandra lite i alla fall innan du ens började med den här karriären. Jag minns att du berättade att det som din framgång byggde ju bara på att jag kan alltid replikerna. Och det handlar om repetitio est mater studiorum. Alltså repetition i alla studiers mode. Det är bara nöta.
Men sen är det inte säkert att du för den sakens skull säger det som du har lärt dig.
Men det ger väl bara tryggheten att du vet.
Då
att...
kan du lira. Då vet du att okej, jag vet var scenen ska, jag vet var den är på väg. Jag vet vad den andra karaktären eller den andra personen i fråga hör när jag säger det jag säger och svarar vad han säger. Jag vet vad stommen är och då kan man jobba väldigt fritt. När jag gjorde scener med Navigante som är en liksom omtyckt karaktär från tidigare säsongen, han med långt hår, en creepy yrkesmördaren som jobbar just för Kalli-kartellen. Jag och han har ganska mycket scener. De hamnade på second unit av den anledningen att det var mycket bilscener, vilket anses vara tråkigare och mindre dyrt och mindre komplicerat och väldigt begränsat var du ställer kameran. Så sådana scener hamnar ofta på second unit på större produktioner. Vilket på ett sätt var bra, för det gav mig och han och second unit-regissören mycket friare tyglar än vad man hade haft i första unit när alla liksom producenter och alla har koll på det. Liksom.
För de kände liksom, om det här blir bra, då tar vi med det. Blir det inte bra så...
Exakt. Ja. Och så vi fick med alla våra scener, kan jag stolt säga. Och det är nog bland de bästa scenerna jag tycker att det
är. Ja, ni har några riktigt bra bilscener.
Vi har några riktigt bra bilscener, om jag får säga så själv. Och han är ju en... Jag sa det till han för någon vecka sedan, fick jag feeling och ringde han efter någon middag med frugan. Så bara fick jag måste ringa han. Och han är en av de absolut bästa, om inte kanske den bästa jag har mött.
Ja, okej. Okay.
Faktiskt.
Då har du ändå skådespelat mot några...
Några Oscarsvinnare här var.
Ja, exakt.
Nej, men den här killen är på riktigt. Alltså. Han är riktigt duktig. Han gör aldrig samma grej 2 gånger.
Nej.
Om du inte vill att han ska det.
Nej.
Och då gör han det många gånger.
Då gör han det exakt likadant. Om regissören säger det här är perfekt, vi håller den. Då är det på millimetern varje gång. Alltså det som det inlägg, nedtagning på bröstet.
Wow.
Bicicleta varje gång. Han missar inte en takt. Oavsett vad som händer omkring honom. Och alltid nya grejer som läggs upp. Så du kan liksom... Du ser han komma och hinner liksom ställa dig rätt. Så att när bollen är i omloppsbanan, då kan du bara släppa släggan. Och det är fantastiskt. Så är det med...
Har du tittat på hela säsongen?
Ja, det har jag faktiskt gjort. Hemma. Samtidigt som alla
andra. Hur känns det för dig?
Ja, jag tänkte fråga.
Ja, sorry.
Nej, det var dit jag var på väg.
Ja, jag fattar. Nej, men det... Det är svårt, alltså det är svårt. Det är ju det är alltid det här med att du ser dig själv. Där drabbas jag ju på samma sätt som alla människor gör. Alltså det är som när ni själva ska lägga upp en bild på Instagram eller kolla på någon film någon kompis har gjort och blir självkritiska. Det är samma sak för mig. Sen så är det klart att för mig är det också ett jobb, så att det är samma sak för mig i liksom 30 sekunder. Sen kommer jag över mig själv och så börjar jag titta utifrån ett yrkesperspektiv.
Analyserar
tyvärr sönder det jag tittar på på grund av att jag försöker på något sätt ge mig själv någon känsla av att det är lugnt, jag har inte gjort bort mig.
Nej.
Genom att analysera situationerna, kolla om jag håller takten och kolla om jag står rätt och alla möjliga sådana grejer.
Men får jag fråga, blir du inte rädd över att du kanske blir för självmedveten till nästa inspelning när du går igenom det på det här sättet?
Men du gör inte det, alltså det låter, jag kanske förstärkte, alltså det är den känslan jag kan förklara när jag sitter och tittar på det. Men jag tittar på det en gång bara. Jag har inte suttit och liksom matat igenom.
Inte som Hitler spola liksom, tillbaka. Som nej, filmade nej, när han bara nej, repade
nej,
tal. Och
nej,
sen
bara... nej, men där hamnar du ju lätt i någon slags hög skinnstövel och mår jävligt dåligt. Där vill man inte vara liksom. Det var ett bra exempel. Nu, man får vara försiktig med
ja, men han var tydligen den första politikern som filmade sig själv.
Ja, men det låter ju inte helt osannolikt. Liksom. Han hade ju en idé om att han var en ganska stor kille. Liksom. Ja. Så det har man ju hajat, att han inte mådde skitbra liksom.
Och finns mycket sånt.
He had highs and lows.
Men liksom, men alltså han, men överhuvudtaget, så när du tittar på dig själv i liksom den utsträckningen som den här serien kräver också. Mm. Det är med så väldigt mycket.
Ja, jag ska
alltså,
ta ledigt i jul för det här.
Ja, det är väldigt, det är 10 timmar liksom i princip, lite mindre, men det är en jäkla massa material och det är mycket, jag är med väldigt väldigt mycket, så då blir det att jag hinner inte riktigt hämta mig
du kan
tills
inte
nästa
riktigt,
scen kommer.
Nej, du kan inte riktigt njuta av
nej,
serien.
Men däremot måste jag säga, och det har aldrig riktigt hänt mig tidigare. Det hände efter mitten på Snabba Cash 2 när jag såg den för första gången, en liknande känsla som jag minns, att jag faktiskt glömmer bort att det är jag.
Ja, okej.
Okay. Och bara tittar.
Det är ju asbra.
Ja, och det hände faktiskt med Narcos runt avsnitt 5. Vilket lustigt nog också är det avsnittet som en av mina favoritregissörer jag jobbat med någonsin också regisserade, 5 och 6. Jag gillade alla de här killarna väldigt mycket, men just där så fanns efter typ 10-12 minuter in i 5:an där någonstans.
Jag ska förklara de avsnitten. Hans karaktär Jorge går runt med en stor en papppåse över huvudet. Man ser inte att det är honom.
Det är första gången man döljer. Han, ja. Jag har som en... Ja, det är som en
jag kan inte avgöra om ni skämtar med mig.
Det är en välpapp egentligen. Ja, det är exakt. En tjock, liksom.
Och men man får ingen förklaring till...
Men han har lufthål, så att du hör ju vad jag säger. Exakt. Det är inte så att man inte hör.
Men det...
Skämtar ni med mig nu, eller? Ja, det gör ni. Fan,
nej, men det alltså...
Men jag gillade...
Tänk om Netflix ringer bara, vi vill ha Mattias ledig och kan han spela med plastpåse över huvudet? Vi vill också ställa om hans röst. Vi har en annan kille som gör det.
Jag har burkröst. Exakt. Men vi har hittat han som gör din röst i Spanien.
Ja, precis.
Han har helt enkelt en trevligare röst. Ja. Vi kommer jobba med honom från och med nu.
Jag tyckte om han Chepe.
Chepe Santa Cruz, ja. Ja, det är också en lirare.
Du hade ju bara en scen med honom, tror jag, va?
Han, ja, det är lustigt. Han är inte med så, han är med ganska mycket, men inte så mycket. Men han och jag lyckades gå om varandra i 8 månader. Ja. Vi hade 1 eller 2 dagar på set tillsammans.
Mm.
2 dagar av, alltså på riktigt, liksom, vad blir det? 100 någonting. Nej, mer.
180 i alla fall, va?
Ja, 180-170 dagar. Det är helt bizarrt. Så vi ramlade in i varandra 1 eller 2 gånger kanske, som jag minns.
Hur många människor totalt jobbade på den här inspelningen?
Mycket, men ändå inte såna hysteriska mängder som det var på Assassins och Point Break. Men mycket. Säg att det kanske var alltihopet 400?
Kanske. Ja, det är många människor.
Det är mycket.
400 kan det ha varit.
Det är ju inte så att man lär sig namnet på alla direkt.
Nästintill alltså.
Är det så?
Ja, men du är där så länge, va? Du har ju, och dessutom, du har ingen annan. Du har din telefon... Tidsskillnaden gör att prata med din familj och din
och hur funkar din
partner,
det liksom?
Det blir svårt. Alltså, det blir svårt. Sen är det inte så jävla svårt. Alltså, vi lever ändå där vi lever. Det finns ju, tekniken gör ju att distansen inte blir lika tydlig som det kanske var när jag växte upp, när vi växte upp. Mm. Alltså, jag minns ju, jag växte upp med en familj i Spanien och där telefonräkningsvolymen och ekonomin inte tillåter mer än ett samtal i månaden. Nej. En gång varannan vecka, 40 minuter, man tar smällen, väntar.
Mm.
Alltså, den tiden är förbi, så att det är klart att jag säger inte att FaceTime kan liksom
ersätta
fysisk kontakt, självklart inte, men det kan ge ett lugn att du vet att okej, shit, jag är jättestressad, jag behöver prata med min partner, min bästa polare. Och att kunna plocka upp telefonen. Och är det de viktigaste? De svarar ju även om det är en opassande tid. Och har kanske förståelse för att nu har Mattias varit borta länge och kanske vill prata. Någonting kan ha hänt eller vad som helst, va? Men det är ändå obekvämt. Det är 6-7 timmar beroende på när på året till Colombia. Det är 8-9 till LA där liksom, som är hubben där allting utgår från på något sätt. Så det är klart att det är lite knepigt ibland, men det är lyxproblem. I det stora hela, det är lyxproblem.
8 timmar är vad det tar att åka till typ Umeå med tåg.
Så. Jag menar det. Alltså, det är inga konstigheter. Liksom. Man kan alltid skriva gulliga brev och skit också.
Exakt. Men det här måste ju fått enorma ringar på vattnet.
Du, efteråt när du kom ut?
Ja, exakt. Ja, för alltså, som sagt, klart. Du har ju i princip huvudrollen Och det är en stor jävla serie. Det är ju en gigant.
Alltså det är klart att det var, det var ju väldigt nervöst. Jag kommer ihåg när den skulle komma ut.
Mm.
Och det var en eller två dagar kvar. Och jag har ju fortfarande inte sett den.
Nej.
Liksom. Och vi ska åka, vi åker till Bogota. Vi möts, folk från hela världen möts i Bogota. Och alla människor, de hade bjudit dit världspressen för att de förstod värdet och sexigheten i att ha en världspremiär i Bogota.
Mm.
Istället för att ha den någon annanstans. På liksom mer västerländsk mark så att säga. Mm. Och pressen dök upp. Och jag minns på morgonen när vi liksom fick listan och sa, de här journalisterna ska du prata med. Och då stod det liksom namn, vilken tidning eller vilket medie de representerade. Mm. Och sen nationalitet. Och du vet, det var ju helt bizarrt. Då fattade jag liksom, bara, men det här är ju helt sjukt. Alltså, jag har aldrig i mitt liv ens varit i närheten av den, det intresset för...
Nej.
För en produktion eller för vad man har gjort.
Mm.
Det var väldigt liksom... Ja, det är massa jävla ord. Men lite skrämmande också, ja. På ett sätt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Helvete är det frågan om. Sen så den dagen när jag vaknade i, på det hotellet som allting skulle ske då, liksom, så var ju recensionerna ute. Och då, i det läget... För mig, då handlar det inte om att gud vad härligt, nu ska jag öppna laptopen till morgonkaffet och läsa förträffligheter om mig själv. För det finns inga garantier för. Det.
Nej.
Utan det är en jävligt läskig 30 sekunders. Då kan man drömma sig tillbaka till att jobba på flyttfirman eller i bygget eller hemtjänsten på skämt och sido. För att då vet du att står det dåliga grejer där, det kan vara svårt att komma tillbaka från.
Mm.
Alltså det är som att du har åkt på knock som boxare. Det har hänt.
Oh ja.
Och det är kvar liksom.
Mm.
Och du måste liksom klara av att fortsätta och vara en bra farsa, bra en kompis, en bra man, alla de här sakerna.
Mm.
Så det var en, jag minns när jag, det kommer jag aldrig glömma.
Nej.
Och jag var själv dessutom utan min familj, som jag nu hade vant mig vid igen, för jag hade kommit hem emellan.
Just
så. Öppna den här laptopen, slå på liksom, skriver in ditt namn i liksom sökfältet liksom mot bättre vetande och trycker på enter.
Ja.
Och så började jag läsa och såg att det var liksom positivt.
Ja.
Ja, väldigt positivt. Kring hela serien var det makalös respons. Liksom. Många reagerade precis som du. Shit, det här är ännu bättre. Fan, vi trodde det var över efter Pavlos kom här.
Mm.
Och att se ditt eget namn skriva sin bra kontext och ingen klagan, ingen du, han är dålig på colombianska eller vad är det här för jävla tomte? Vad hittar ni honom?
Mm.
Så det var väldigt skönt. Alltså.
Det är grymt.
Då släppte det sten.
Helt det var ingen som skrev att du hade... Att du var för snygg och hade för stora muskler som Petters klagomål. Det är Petters klagomål.
Ja, det är mina klagomål.
Ja, jag
han kan inte identifiera sig om det är snygga människor. Förstår nej, du inte det?
Jag har skrivit det här till Netflix.
Men de gjorde sitt bästa. Och nu, ska inte, nu låter det här lite så här, men lugna ner dig. Men faktumet är att när vi kom in på första mötet där, när väl på plats i Bogota, så var det första som huvudansvariga för kostymavdelningen. Maria Estella, en väldigt prominent kvinna som hållit på med det här i 45 år eller något sånt där. Hon har gjort Oscarsvinnande filmer, allt det skit. Hon tittar på mig och bara, vi har två val. Antingen slutar du träna helt och hållet eller så måste vi se om alla dina kläder. Så att du ser ut som att du är lite gubbfet och inte tränar så ofta.
Mm.
Jag bara, är det möjligt? Hon bara, ja, vi tar in axlarna, drar ihop lite kring magen och släpper ut lite i ryggen här nere. Så får du lite mer flaskhals och ser lite...
Tjockar
ut och så får du slappna av och trycka ner axlarna och inte träna överkropp så mycket. Det var liksom första mötet.
Ja.
För hon kom, det, var, visade, det blev så att första mötet var med henne. Det hade kunnat varit andra möten. Men just det blev så. Vilket var skönt. För då gav det mig 10 dagar innan vi väl började spela in. Och ta med mig det faktum att så här, vänta nu. Slappna av lite, dra ner axlarna, kolla, hitta en gångstil som gör dig så liten fysiskt som det går, liksom, utan att det ser ansträngt ut.
Du kunde inte tänka dig att sluta träna?
Nej.
Nej.
Alltså, inte sluta träna helt, däremot att lägga om träningen. Ja. Att börja träna liksom lite mer kondition och inte köra lika mycket gym och träna lite mer rörliga grejer.
Mm.
Men träning är en del av livet för mig. Alltså, eller att motionera. Det behöver inte vara att lyfta vikter, men att träna en timme om dagen, gärna 5 eller 6 dagar i veckan, det har blivit en livsstil. Som också ersatt liksom ungdomens liksom
dåligheter.
Dåligheter. Ja. Och det har jag, jag har ju tränat till liksom många, många år nu. Så sen kan man göra, som sagt, det finns massa grejer man kan göra. Om man säger, oh shit, nu ska jag, måste jag gå upp för att göra den här rollen och gå upp i vikt. Då kan man träna på ett annat sätt.
Mm.
Och nu måste jag gå ner väldigt mycket för att göra den här rollen. Då får man börja löpa väldigt långa sträckor och äta på ett annat sätt.
Mm.
Så det går alltid att...
kommer alltid kunna träna liksom.
Ja, det tog mig en månad efter narkos att komma tillbaka, det gjorde det. För att jag tränade på ett annat sätt och gick upp lite och blev lite lönnigare på magen och sådär. Det blir ju så på automatik, för du vet att det krävs liksom.
Mm.
Men på 4 veckor när man väl kommer hem, då är du tillbaka liksom. Om du tränar kontinuerligt.
Mm.
Så det var inga konstigheter.
Men nu då? Nu är världen ditt ostron, som man säger på engelska.
Yeah, but the world is your oyster.
Ja, verkligen. Mm. Så vad ska du... Alltså, för jag menar, att slå igen... Nu har du goda recensioner, en av världens största tv-serier. Det kan ju inte bara vara...
Det kan bara gå åt helvete.
Det kan faktiskt alltid.
Det kan alltid gå åt helvete. Det här är på min tredje comeback, för helvete.
Tredje comeback.
Men typ.
Ja, ja, men då tänker man så här, för du vill ju in i Hollywood. Och där borde du nu ha en fot in. Det är
Han är väl inne i Hollywood.
Ja, men du, är ju, alltså,
men du måste väl börja få erbjudanden, tycker man, också från den latinska världen nu?
Den spansktalande världen?
Ja.
Ja, det kan nog hända. Alltså, det har varit grejer.
Almodovar, när kommer det?
Ja, faktiskt. När fan kommer det?
Eller?
Pedro.
Ja, men seriöst.
Om han är en trogen lyssnare av den här podden, så det kommer.
Ja, men för du är ju ändå...
Spanjor?
Ja.
Ja, ge mig bara liksom en du... liten kortsträngad gitarr och...
Något sånt.
Men fan, Daniel gör väl en hel del i Hollywood fortfarande.
Ja, ja, visst,
han kan han få in dig också i sina filmer och...
Faktiskt, ja. Han får borde lyssna.
Ja.
Nej, men skämt åsido. För mig var det liksom, jag började jobba utomlands eller liksom där borta i Hollywood, eller via Hollywood, i och med egentligen Point Break.
Just
det. Sen har jag inte gjort så mycket annat.
Assassins.
Sen, ja, liksom. Sen det varit Assassins, alltså Point Break, Assassins och Narcos. Det är en per år, 3 år. Det är det, så länge jag hållit på där borta. Sen har det varit lite annat. Men nu framåt så är det som har hänt framförallt är att du helt plötsligt... Alltså, jag är närmare mitt mål än vad jag var innan.
Ja, såklart.
Och mitt mål har ju alltid varit detsamma. Det har ju aldrig egentligen förändrats. Det har alltid varit att vara en arbetande liksom member av det internationella samfundet som kretsar kring film och tv i olika sätt, på olika sätt. Nu som skådis, i framtiden kanske i andra aspekter också. Och sen om adressenten är Hollywood eller Sverige eller liksom den latinska communityn i Sydamerika eller om det är via Spanien, det är inte så viktigt som hur intressant är projektet. Vad är det för dignitet av, på materialet som ska göras? Hollywood är nu en arbetsmarknad på samma sätt som Sverige, på samma sätt som Spanien, så länge folk vill jobba med en.
Mm.
Och det vill folk så länge du gör bra grejer. Så mitt nästa steg, som alltid egentligen, är ju att bedöma, är det här värt det?
Exakt.
Långsiktigt? Eller gör jag det bara
för att... Jag ska ha lite is i magen.
Ja, alltså, jag provfilmar på, jag fick ett jättejobb. Och sen så kan jag inte göra det på grund av ett visa. Och sen så finns det andra jobb som är nära. Det finns något som jag redan kan göra om jag skulle vilja. Men nu är det liksom på ett annat sätt mer komplext.
Mm.
För att du kan, alltså nu kan du ta den korta vägen och göra den där filmen och ta rätt bra stålar i förhållande till vad jag är van vid i alla fall. Kanske inte i förhållande till de stora stjärnorna.
Nej, men ändå. För mig, det, liksom. Alltså, det här borde
ja,
ju
för
ändå...
mig, liksom. Så kan du gå den vägen eller så kan du försöka... vänta och hitta nästa narkos, nästa grej som verkligen inspirerar dig.
Mm.
Jag var lite ledsen här om veckan för att det blev ett visumknas som hejdade ett projekt för mig. Det finns ju alltså det.
Du får inte säga vad det är för projekt eller?
Nej, det kan jag inte göra.
Nej.
Det får jag göra någon annan gång. Men om ett år då säger man det, för då, då är det som
ska. Men du är ju ingen väntare, Mattias, så du kommer ju inte vänta.
Nej. Jag kommer inte.
Men det låter fint att säga det.
Det låter fint att säga, men det finns lite grejer redan nu som jag gärna hoppar på. Alltså sen om det hinner gå igång innan jul eller inte, det får vi se. Men det finns ganska mycket kul och Narcos har öppnat dörrar. Och även här, jag också känner att det är skyldig att göra någonting ordentligt hemma i Sverige.
Varför det?
För att det är ändå här som är ens hemmabas. Och det är jävligt nice att göra någonting på svenska av den anledningen att, på samma sätt som att det är nice att göra på spanska.
Så du kommer söka till Ex on the Beach nu?
Det är Ex on the Beach nästa år. Och jag ska fan visa alla, fattar ni?
Alla som har snackat skit om mig!
Alla som har snackat skit ska fan få se vem som är bäst.
Jag är inte här för att skaffa vänner.
Jag är inte här för att skaffa vänner, jag är här för att vinna den här skiten.
Jag är här för att spela spel.
Jag är här för att spela spelet. Det är folk säger ju de där grejerna. Ja, men så här är det. Alltså, jag tänker så här. Nu skulle det vara nice i den bästa världen att klämma in en amerikansk film med någon trevlig roll. Kanske sen en svensk film och sen en ny amerikansk tv-serie. Mm. Så här, ärligare än så kan inte jag vara. Det är min på riktigt så här. Mm. Så skulle jag vilja att det såg ut. Kommer det bli precis som jag sa nu? Det har inte jag någon aning om.
Nej.
Men en förhoppning vore. Stor film i USA. Någon riktigt schysst svensk grej så man kan lämna någonting efter sig till en ny generation som är liksom snäppet för gamla kanske för att växa upp med snabba cash.
Mm.
Och att göra en till förankring i Sverige helt enkelt. Mm. Rakt ut sagt. Liksom. Och sen kanske göra någon lite längre typ som Narcos fast man kanske gör 2-3 att man är med från början så man hinner göra 2-3 säsonger så man hinner lämna efter sig kanske en karaktär som är med i 30 avsnitt kontra 10.
Mm.
Det skulle vara i den bästa världen.
Vi ska inte spoila någonting men du kanske dyker upp i säsong 4.
Mm. Och ja, det är
vi ska börja runda av. Ja. Mattias, tack som fan för att du kom in.
Jättekul att få komma. Det är jättekul varje gång.
Det är så jävla kul att man får se det i en massa olika produktioner.
Ja, det är så jävla kul att man kan hålla på med någonting som man tycker om. Liksom.
Men då har du ingenting på tapet, ingenting som vi kan nämna så, liksom så här, koll på Mattias i det här.
Utan, nej, nu får de kolla på Narcos.
Kolla på Narcos. Det finns ju säkert någon stackars sater som inte har sett den. Aron till exempel.
Aron har inte sett den. Nej. Men det finns folk som inte har sett den.
Mm, tack för alla spoilers för övrigt.
Vi har inte spoilat någonting.
Nej, ni har verkligen inte gjort det. Det har varit jättebra.
Vi har knappt kommit fram med namnen.
Nej, men vi har ju pratat. Jag tror ändå det har varit intressant. Vi har pratat om allt bakom och under.
Ja. Exakt.
Jo, så folk har fått titta bakom skynket liksom.
Bakom kulissen.
Mm. Exakt. Aron, din podcast Dekonstruktiv kritik kan man lyssna på om man vill det.
Det kan man.
Har du något annat, något gig eller någonting?
Nej.
Och vi kör TS Kaos på måndagar, vår ståuppklubb på Skalateatern varje måndag klockan 20.00. Kom dit.
Och du har massor med gig?
Nej, inte massvis. Men ingenting. Ja, 27 oktober är jag på Leroy's Gold Comedy. Heter det numera.
Okay.
Ja, gå och kolla på det. Tack så mycket Mattias. Tack alla som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.